Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet. Tillbaka till Skandiamannen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Jag och Dan har nu sett till att podden kommit ut i över 200 veckor. Och mycket av det är tack vare er. För med hjälp av era donationer kan vi lägga mer tid på research och också göra bättre intervjuer och mycket annat. Om du också vill sponsra oss, gå gärna in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Som sponsor på Patreon kommer du också att bjudas in till vår årliga palmevandring som hålls på årsdagen av mordet varje år. När det här spelas in är det bara dagar kvar till årets vandring som kommer att bjuda på allt ifrån författare och musiker till motplatsvittnen och allmänt palmeintresserade. Med anledning av de senaste tidernas spekulationer om palmemordet och med tanke på Christer Peterssons utsaga om att mordet kommer att lösas kommer vi att återvända till en gammal bekant idag. För många av spekulationerna kring vem mördaren kan vara handlar om en och samma person, den så kallade Skandiamannen. För ett år sedan intervjuade jag Thomas Pettersson som då nyligen kommit ut med boken Den osannolika mördaren, som handlar just om Skandiamannen. För att få en djupare insikt i gåtan Skandiamannen och en möjlig lösning på mordet väljer vi att återutsända det här avsnittet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi sitter på bokmässan i Göteborg och det gör vi tillsammans med Thomas Pettersson, författare till boken Den osannolike mördaren om Skandiamannen Stig Engström. Jättekul att ha det här, givetvis. Jag har varit och lyssnat på ett väldigt intressant föredrag här innan också om det här ämnet. Jag tänkte, för de som inte känner till dig sedan innan, kan du bara berätta lite kort om din bakgrund? Vad har du gjort fram till det här boksläppet, så att säga?
Om jag har gjort något hederligt i mitt liv? Jo, men alltså, jag har ju en bakgrund som lärare faktiskt här i Göteborg innan jag sålde om till journalistiken för det är snart 20 år sedan. Så jag har varit under större delen av de här 20 åren när jag varit frilansjournalist. Och också får jag väl säga att det har varit en förutsättning för att kunna jobba med det här med Skandiamannen och Stig Engström och Palme. Hade jag inte varit det, så då hade jag nog haft svårt att få tid att jobba med det. Så att när vi säger att jag har jobbat 12 år med det, så är det ju under 12 års tid, men det är ju inte 12 år på heltid, utan det är ju 12 år som en del av mitt frilanseri helt enkelt.
Om vi börjar från början då, hur kommer det sig först och främst att du intresserade dig för ämnet Palmemordet? Hur kom du in på det, så att säga?
Ja, som ofta det är i livet, så det var en ren slump faktiskt. Jag ville göra en intervju med Leif G.W. Persson när han började skriva sina deckare om Palmemordet. Det blev ju några stycken med anknytning till det. Och då tog jag kontakt med honom. Och han var inte så jättepigg på en intervju, men däremot så tyckte han att det var lite konstigt att inga journalister hade nappat på det här med att han i en av sina böcker utmålar Olof Palme som USA-agent. Och det tyckte han att jag borde intressera mig för. Och när jag då fick se det här, så blev jag ju lite paff faktiskt. För att det var inte min bild av Palme. Jag har växt upp med Palme som en vänster socialdemokrat. Och istället då så skulle han då ha varit intresserad av att jobba med USA och CIA. Jag frågade honom, vad fanns det för bakgrund till det här? Jag fick direkt ett svar att det kommer jag aldrig berätta för någon. Det får du ta reda på själv. Och så jag gjorde det och kom i alla fall halvvägs i min research. Kunde visa att han hade varit intressant för amerikanerna att användas som agent. Men att hur långt det där sträckte sig, det kunde man inte se riktigt. Men det var den vägen jag kom in på det. Det blev en artikel i Dagens Nyheter 2008 om just det här, att amerikanerna ville värva honom. Och då hade jag redan börjat fundera över om det kunde ha någon bäring på mordet också.
Hur går dina egna teorier kring det ämnet, även om Leif G.W. nu inte ville berätta mer? Känner du att det bär sannolikhetens prägel, eller?
Ja, alltså att han var ju, Palme var ju uppe på amerikanska ambassaden och lämnade en del uppgifter till amerikanerna om svenska vänsteraktivister, det vet vi. Och vi vet också att det fanns en, att han var intressant för amerikanerna. Och jag tror att vi har inte hört riktigt allt om det. Jag tror inte vi vet allt om den historien. Och enligt GV så finns det mer att berätta där. Men sen om det hade någon bäring på mordet länge, trodde jag att det kunde det mycket väl ha. Men ju mer Engström och Skandiamannen det blev, desto mindre relevant blev det nog i alla fall, för att personen på gatan visste något om det här.
Men jag tänker att steget från en amerikansk anknytning till Stig Engström är ju ganska långt. Hur kom du in på spåret Skandiamannen eller Stig Engström?
Ja, det var ju... jag började ju intressera mig för mordet, och det tog ett tag innan han dök upp, och det var i samband med att jag upptäckte det här amerikanska USA-ledda, kan man väl i alla fall säga, eller nätverket Stay Behind, som ju var en del av vad man brukar kalla för NATOs hemliga arméer, kan man säga. Och det fanns ju också här i Sverige. Och de hade ju sitt högkvarter i Skandiahuset under lång tid. Och då var det ju inte så långsökt att tro att den här Skandiamannen, Engström, kanske hade något med det att göra. Då hade jag också upptäckt honom som möjlig. Att han kunde vara intressant. Så att det var den vägen.
Så när du började din research så hade du det här, vad ska man säga, du hade Stay Behind någonstans i bakhuvudet i alla fall, eller?
Absolut. Och problemet var ju bara att det var så förfärligt svårt att få veta något mer om dem, och det var ju stopp överallt. Det var också stopp inne på Skandia när man försökte fråga något, ifall de cheferna, jag pratade med både den dåvarande vd:n Björn Wollratt och säkerhetschefen Hans-Olof Olsson, men båda slog ifrån sig med båda händerna att de visste ingenting om det här. Wollratt ville inte prata överhuvudtaget. Hans-Olof Olsson sa att han kände igen ämnet, men att han kunde inte säga något om det. Så att det var ju svårt att få någon direkt knytning till Skandiamannen Engström på det här. Men däremot var det ju inte så svårt att hitta knytning till brottsplatsen.
För vi kan väl göra en snabb sammanfattning då. Stig Engström jobbade som grafiker på Skandia. Och han kom att bli, i alla fall enligt egen uppgift, ett vittne till mordet och var en av de första på mordplatsen. Är det en rättvis beskrivning?
Ja, i alla fall enligt hans egen beskrivning då, så är det ju precis så som han säger, att han jobbar över, och han säger att han ska iväg på en skidsemester. Han vill bli klar med jobbet. Den här skidsemestern är ett litet oklart moment i hans historia, kan man väl säga, men han jobbar ju över, och han har bara egentligen då två in- och utpasseringar på sitt tidkort under hela den där kvällen. Och det är ju på morgonen när han kommer och sen på kvällen när han stämplar ut, och det är ju det som gör honom så intressant. Utan den här utpasseringen så hade det här varit en helt annan historia egentligen. Han stämplar ut 23:19, och då hör det ju till då att den utpasseringen, det är alltså då noterat enligt Fröken Ur, och på det tidssystem som fanns på Skandia så var det ju 23:20, men den personalansvarige som kollade upp Engströms utpasseringstid, han kunde ju se att den faktiska tiden var 23:19, och det berättade han ju också då för Engström dagen efter när han ringer upp och vill veta om sina tider och sånt här. Så att den här tiden har ju varit den springande punkten, och det har han ju också varit väldigt väl medveten om, för han har ju konsekvent förlagt sin utpassering senare. Han har använt den här uppgiften, han har vänt på den så att säga, så att han säger att jag stämplade ut 23:20, ibland har det varit 23:21, jag tror det sista hovrättsförhöret tror han upp i 23:22 eller något sånt där, men han är väldigt noga med att inte vara ute för tidigt på Sveavägen. Det är en viktig del i hans berättelse.
Visst var han ute ett annat tillfälle under kvällen för att äta middag, som jag förstår.
Ja, precis. Och det där är en intressant del i berättelsen. Själv förnekar han ju i förhören att han var ute överhuvudtaget under kvällen. Då kan man ju undra varför en sån banal liksom uppgift skulle spela någon roll. Men det kan ju ha en betydelse då om man ser honom som gärningsman. Han är ute och kommer tillbaks vid någonstans efter 23:21. Efter 21, klockan 21. Och det, den som släpper in honom då, det är Anna-Lisa Gahn, en av väktarna som sitter i receptionen. Och då är det ju så här med den tidpunkten att den uppger hon till Per Hengström när han börjar undersöka Engströms göranden och låtanden, så är det den första uppgiften hon lämnar till Per Engström 23:21, och det är också den som sen kommer att användas i polisutredningen 23:21. Sen när hon väl blir förhörd, om vi nu håller oss till den här tidsuppgiften, så ändrar hon sin tidsuppgift och tidigare lägger den till 20, att han kommer in någonstans efter 20, för att hon kopplar ihop det med sin egen ankomst till Skandia, om jag minns rätt här. Men då är det ju så här med den tiden att hela det här väktarkomplexet var lite svårt för dem att hantera, för det var olika tider och man täckte upp för varann, och när man sen då i officiella sammanhang skulle liksom redovisa vilka tider man hade kommit och jobbat och så här, så blev det väl kanske fanns det en anledning att frisera sina tider så att de passar bättre med sina officiella scheman. När jag pratade med Anna-Lisa Gahn, när hon lever ju inte längre, så påpekade hon det här att hon hade lämnat fel tid. Och sa, jag har lite svårt med tider, men den första tiden, tidsangivelsen jag lämnade, det var den riktiga. Alltså att han kom in vid 21-tiden. Och då kände hon ju också att han hade druckit. Och det var inget ovanligt. Både väktarna och liksom hans arbetskamrater visste att han tog sig en glas emellanåt.
Det visade sig i alla fall enligt förhören där att han hade en nyckel till sitt rum, och det var inte många andra som kunde komma in där helt enkelt. Vet du någonting om hur detta kom sig?
Nej, inte fått ett konkret svar. För om man ställt den frågan till arbetskamrater och chefer och sånt här, så har de gett olika svar. Det har varit ett svar av att han hade en del konfidentiellt material inne på sitt rum. Han satt med material till årsredovisningar, som det kunde vara det som gjorde att han hade nyckeln. Någon annan har sagt att nej, men han hade en del dyrbara grejer, liksom kameror, knivar och sådär, du vet, för att skära papper. Någon annan säger att ja, men det var nog för att skydda sin lilla flaska. Så att det har varit olika uppgifter om varför han hade den här nyckeln egentligen och varför han låste. För det var, som du säger, det var ju en öppen miljö på Skandia. Det skulle inte vara låsta rum där, så att det avgick ju ifrån, och jag har funderat mycket över det. Särskilt i början när man funderade över ifall han kanske hade ett uppdrag som låg lite vid sidan utav. Det stämmer inte med varför han skulle ha ett låst rum. Han hade tillåtelse att jobba med eget material. För han gjorde ju en del informationsmaterial åt Moderaterna, så det behövde han inte dölja. Eller om han gjorde annat. Alltså, det fick de göra, bara inte det var konkurrerande verksamhet. Så nej, det är ett frågetecken fortfarande faktiskt, varför den där rummet är låst.
När man lyssnar på Dans podd, det gjordes ju 7 avsnitt tror jag innan er artikel kom, och det här ju, så får man ju en känsla av att väktarverksamheten fungerar inte helt klockrent, precis som du nämnde innan. Bland annat så är det någon som berättar i förhör att han bad en väktare täcka upp för honom för att han skulle spela bridge på kvällen. Tror du vi hade kunnat få bättre klarhet i det med en mer formell hantering av det här vaktsystemet? För det verkar ju, det är en dörr som har stått öppen till exempel på baksidan ett antal timmar och liknande.
Men jag tänker att hade man gjort en ordentlig förundersökning, så hade man ju fått reda ut de här omständigheterna på ett annat sätt än vad... För den som gjorde det jobbet framförallt, det var ju Per Häggström tillsammans med personalmannen Roland Bergström. De gick runt, och inte minst Roland Bergström. Han gjorde ju ett jobb där han då kollade upp lite hur dörrar och liksom in- och utpassering och sånt här funkade i Skandiahuset, och på förekommande anledning då när det blev klart att Engström var misstänkt, så gjorde han ju en del av det. Men det hade ju behövts en ordentlig utredning såklart, och där man hade också fått ställa lite besvärliga frågor till de ansvariga, inte bara till väktarna utan de som var ansvariga för säkerhetssystemet och sånt där. Så det fattas ju en del, och det är ju problemet med att förundersökningen avbröts. Hade man gjort fullföljt det som påbörjades i början på juni med Erik Skoglund, så hade vi vetat mycket mer idag. Men det är väldigt mycket frågetecken.
I ett telefonförhör som citeras i podden också tidigare, så sägs det ju att jag tror det var Skandias egen personal som ville in och titta i Stig Engströms rum, men att det blev inte så. De sa bland annat att de ville leta efter vapendelar och vapenfett. Ja. Har du någon aning om varför man inte gick vidare med det här?
Nej, men det gjorde man.
Gjorde man det?
Ja, man gick in på hans rum, och det var en något av en liten konfliktanledning mellan Per Häggström och säkerhetschefen Hans-Olof Olsson. Hans-Olof Olsson hade svårt att acceptera att man hade gått förbi honom, och att man lät Per Häggström göra en del polisiärt arbete inne på Skandia. Så man gick in på hans rum, men att man hittade ju inget. Och då säger Per Häggström att det var ju alldeles för sent givetvis. Det hade ju gått över 3 månader då sedan mordet, så att han hade ju haft gott om tid att städa och plocka undan saker och ting. Så att, han var faktiskt inne på rummet, men det gav inget.
Men om vi återvänder till Skandiamannen och hans, eller Stigs, varanden och göranden kring brottsplatsen. Vad i det han säger i förhören tror du är sant och inte? Var han fram och hjälpte till? Exempelvis hjälpte och vände Olof Palme och liknande. Vad jag minns så såg väl inte Anna Hage eller Stefan henne. Vad tror du är sant och inte i det han säger?
Om man tittar på de andra vittnesmålen ifrån brottsplatsen och de då som specifikt Stefan Gransby blev ju förevisad bilder och man hade sett Engström och så här. Och Anna Hage har ju också yttrat sig om att hon inte har sett honom och hon blev väl inte förevisad bilder på det sättet, men att i ett annat sammanhang så har det väl framkommit att hon inte har sett honom. Sen pratade ju jag med Gösta Söderström mens han levde och han var ju första polis på plats. Och alltså det var ju så lite människor i det första skedet. Det var ju inte mer än en 10-12 när han kom dit, säger han. Och det är ju ett par, 2,5 minuter och sånt här efter mordet. Så att Engström kunde inte försvinna i mängden, så att säga, utan hade han funnits på plats så hade ju både Glantz och Hag och andra som har blivit tillfrågade av honom. Leif Ljungqvist spelar ju Skevamannen och blir tillfrågad också. Han har heller inte sett honom, säger han då. Nu har han sagt något annat på senare år här, men när det är alldeles färskt så har han inte sett honom. Och Gösta Söderström inte alls. Och jag frågar honom också om det här med att han då inte, att han skulle ha blivit nekad att lämna sitt vittnesmål. Och då säger ju Gösta Söderström att nej, så jag sa åt de poliser som var på plats, se fan till att ta alla vittnesmål. Nu vet vi ändå att man missar några, men att man aktivt skulle ha sagt att nej, vi behöver ingen vittnesmål här, det är ju inte sant. Det han återger ifrån brottsplatsen, det finns ju inget stöd i de andra vittnesmålen. Det finns inget stöd för den här löpturen han gör när han ska springa och lämna signalementet. Det finns inget stöd för att han har pratat med Lisbeth Palme. Hon borde väl rimligen ha pratat med Gösta Söderström, en uniformerad polis som ställer konkreta, formella, riktiga frågor till henne. Och hon är inte kontaktbar, men däremot har hon pratat flera gånger med Stig Engström. Alltså, det finns inte ett ord som är sant i hans redogörelse från brottsplatsen, ska jag säga. Det såg ju polisen tidigt.
Men det måste ju vara en brist i indiciekedjan också då, för att han syns inte direkt på mordplatsen, eller i alla fall direkt efter skotten. Det måste ju vara en stor pusselbit som saknas då, eller vad säger du?
För hans egen del, när han ska göra sig trovärdig, så funkar det ju inte alls. Är han däremot gärningsmannen så är det ju logiskt. Då ska han ju inte vara där, helt enkelt. Så att för honom hade det ju varit avgörande, såklart, om någon hade fäst honom på platsen. Men det har ju aldrig skett. Och jag funderade ju mycket över det i början, särskilt om det fanns uppgifter som på något sätt klargjorde om man var där i något skede. Själv säger han ju att han är kvar där, säger han i ett brev till Svenna ner, fram till att man spänner upp de här rödvita plastbanden. Och då är man ju någonstans kanske 8, 9, 10 minuter efter skotten. Så länge han kvar. Och då har han ändå 10 minuter kvar att redogöra för vad han har gjort innan han kommer in då på Skandia. Så att det borde ju vara människor som då hade kunnat fästa honom på platsen, helt enkelt. Det sker inte.
Men det sättet han beter sig på efter, han kontaktar tidningar, han kontaktar Rapport på SVT, ja. Och de gör någon slags egen rekonstruktion, ja, där som precis finns på YouTube för övrigt. För mig är ju inte det ett sätt som en person som vill, alltså som vill smälta in i mängden. Alltså det känns ju som att han sätter strålkastarljuset på sig själv. Är inte det ganska orimligt ologiskt om man är tilltänkt gärningsman?
Jag tänker att det var nog mycket så man resonerar runt honom. Och då får man ju tänka, man får byta perspektiv. Så får man tänka sig, hur skulle man agera om man är gärningsman? Och hur agerar man om man dagen efter mordet får höra ett signalement som ju är ganska likt honom då, när Holmer klockan 12 dagen efter säger att vi har en gärningsman, han har 175-180 cm, han har en mörkblå täckjacka, han har mörka byxor, han har en keps med öronlappar som ju precis det som är Engströms signum kan man säga på vintern. Han har den där kepsen. Och då ringer han ju direkt, 20 minuter hinner det gå ifrån den här presskonferensen börjar, så ringer han in och säger att jag är förväxlad. Så han har ju ingenting att förlora. Vad ska han göra? Han kan inte bara sitta still och vänta på att man ska haffa honom, utan han måste ju agera. Och hans taktik blir ju då att säga att han är förväxlad med gärningsmannen. Och det är den han fortsätter, och den utvidgar han under åren. Och det är hans sätt. Det är den enda chansen han har egentligen, som jag ser det. Och det som spelar honom lite i händerna är ju då att han älskar ju uppmärksamheten. Han har inga problem med att vara i tidningarna. Han älskar det. Det som en av hans barndomsvänner sa, han njöt av det. Han njöt av varje sekund. Så att det som vi kanske skulle tycka vore besvärligt, en gemene man, där har han inga problem med att agera i media. Och det ser han ju såklart som sin möjlighet för att manifestera sig som vittne.
Det som jag tycker kan ha saknats innan jag läste din artikel och boken här, det är ju hans inställning till Palme och sen också hur han kom över vapen och liknande. Ja. Om vi börjar med hans inställning till Olof Palme, har du kommit fram till något nytt där?
När jag började titta på honom så visste jag ju att han var aktiv i kommunalpolitiken i Täby. Det jag inte visste var att omgivningen var så starkt palmefientlig. Och där tror jag väl kanske att jag bara fått hört den mildaste varianten så här i efterskott, att man mildrar lite hur illa det var. Men att den allmänna inställningen i vänskapskretsen var ju att man inte, alltså man var palmefientlig. Alla tyckte illa om Palme, som hans exfru säger. Så det var ju inget konstigt att Stig gjorde det. Han plockade upp det där. Men sen får man också tänka i Täby, det kan man läsa om i boken. Alltså där har ungdomsförbundarna där i en klubb, källarlokal, så har man en piltavla uppsatt på Palme som man kastar pil på. Och inte vet jag om Stig var ner och kastade pil där, men att alltså det säger något om hur andan var. Att man hade en alltså jag tror inte idag vi kan föreställa oss hur hatad Palme var i många, många kretsar faktiskt. Jag tror inte de som unga idag kan... Man kan inte föreställa sig det riktigt, hur illa omtyckt han var. Och nu vet jag inte om man ska säga att Engström var den värsta sortens palmehatare. Det finns nog de som var mer uttryckt palmefientliga än vad han var. Men det var ju såklart det var det som grundade honom och var en klangbotten för gärningen, så att säga.
Och den andra delen då som var en nyhet här tycker jag, och det är ju hur han kom över vapen, eller hur han teoretiskt skulle komma över vapen i alla fall. Kan du berätta lite om hur du kom fram till det vapenspåret?
Ja, men det är ju intressant för att den personen som visar sig inneha en stor samling vapen och även då relevanta revolvrar, både Magnum-revolvrar och Smith & Wesson 38 som ju är möjliga Palme-mordsvapen. Det fick jag ju inte veta, trots att jag hade umgått sig i de här kretsarna ganska länge. Det fick jag veta senast förra året utav en person som befann sig lite i periferin. Och det visar sig ju, vi har kollat upp innehavet, att det fanns relevanta vapen där, och vapensamlaren hade samma politiska inställning som Engström. Han kanske är ännu mer nationalist och ännu mer militant, kan man säga, för han var aktiv inom hemvärnet och hade en ganska bestickande historia som aktiv tidigt i livet och USA-vän, palmehatare och USA-vän, eller palmehatare, jag är palmefientlig. Jag ska inte ta till i överord när det gäller honom, för han är också en sån här som man, jag skulle egentligen vilja veta lite mer om. Men tillgången till vapen kan man ändå se att det fanns det ju möjlighet för honom. Men det är inte bara den här vapensamlaren, utan det visar sig också att han hade ju en militär anställning, och i den militära anställningen på det som idag heter FMV, på den tiden heter Kungliga armétygförvaltningen, så var han ju aktiv i en skytteklubb. Och jag har ju fått också tips om människor som har jobbat i den här miljön att man hanterar ju vapen, och man gjorde manualer, man gjorde beskrivningar av vapen, och vilket betyder att det cirkulerade vapen som inte var bok. Alltså man hade inte den vanliga kollen på, utan man skulle kunna fått Han skulle kunna ha fått tillgång till ett vapen den vägen. Och det var precis under den här perioden som han jobbade där så lanserade man en modell, en revolver med rätt kaliber och som man skulle kunna tänka sig att han har kommit i kontakt med. Så det frågade ju hans exfru om då förstås, om hon hade sett något sånt vapen, och det sa hon att det hade hon inte gjort. Men att ja, det är en annan möjlighet.
En steget från att han skulle kunna till att han faktiskt har tillgång till ett vapen, där är väl också en osäkerhetsfaktor, är det inte det?
Jo, det är det, och där har vi ju tidsfaktorn att det är jättesvårt att kunna avgöra det eller kunna liksom kartlägga det eftersom båda är döda. Både vapensamlaren och Stig Engström är ju borta, så att man kan inte fråga dem. Så det får man ju bara se att möjligheten och eftersom den här åsiktsmässiga samstämmigheten finns. Och när det gällde just den här vapensamlaren så var han ju aktiv inom hemvärnet. Och hemvärnet hade ju en konflikt med Palme, kan man säga. Man ville ju ändra på hemvärnets och polisens, framförallt polisens roll i ett ockupationsskede, vilket ju vållade mycket starka känslor inom hemvärnet. Man såg det som ett sätt att och avväpna och göra det lättare för en ockupationsmakt helt enkelt. Så att, med den här vapensamlarens brinnande intresse för hemvärnet så lär ju inte han ha omfattat Palme med några starkare känslor vid den här tiden.
Men utifrån den research du har gjort, är du personligen övertygad om att det är Stig som har tagit Palme av daga?
Ja, alltså det är ett bra uttryckssätt tycker jag, att jag är övertygad utifrån de sakskäl och fakta som finns. Säker ska man passa sig för att vara. Det passar inte för en journalist att vara säker på sin sak, för då tar man inte in nya intryck och man sorterar bort information. Så man ska akta sig för att säga att man är säker på något, men övertygad utifrån de fakta som finns. Det har varit, men det tog en ganska lång tid innan jag tog mig dit. Mm.
I artikeln och boken så namnges Stig Engström, och jag skulle gärna vilja veta lite hur ni tänkte det. Han är ju avliden, han har ingen möjlighet att försvara sig mot den här, som han förmodligen skulle se det som en uthängning. Hur tänkte ni kring att publicera namnet, att inte skriva Skandiamannen, Stig E. eller liknande?
Ja, precis. Det här är ju... Det är ju en väldigt speciell situation. Man får tänka på de kriterierna som är relevanta. Då. För det första kommer vi med information om Skandiamannen och Engström som är relevant, så att säga, att han är möjlig som gärningsman eller sannolik som gärningsman. Ja, det får vi väl säga att vi gör eftersom Palmeutredaren har plockat upp det som sitt huvudspår, får vi väl säga att det är. Och så att det vi kommer med, materialet, är relevant. Finns det ett stort allmänintresse? Ja, det gör det ju helt uppenbart. Till och med ett intresse utomlands, inte bara i Sverige. Utan, ja, och det är ju ett nationellt trauma, såklart. Reglerna för namnpublicering, det förutsätter ju att det är en fungerande rättsprocess. Och där har ju polisen själv sett till att man har slagit undan benen på den rättsprocessen själv, kan man säga. Han avfördes ju på felaktiga och summariska grunder när man faktiskt, våldsrotens Arne Irwell, var inne på att ja, men här har vi förmodligen gärningsmannen. Nu ska han utredas. Han tog det ju som en självklarhet att han skulle utredas. Så lägger man honom åt sidan. Då sätter man ju också någonstans hela processen ur spel. Och det här problemet kom ju även såklart palmutredarna att få när man presenterar något resultat om Engström. Så att, och här agerar mediala aktörer lite olika. En del håller fortfarande kvar på den här bogen att man ska inte publicera namn förrän det har kommit någon form av utredning i alla fall då, om Engström, medan andra väljer att publicera namn, och det har vi ju gjort, och de har ju också väckt in publicitetsskadan. Och då är det ju så här med Engström att han har ju inga barn. Han har ingen familj i livet. Han har ingen som tar den typen av skada av publicitet. Utan det är ju han själv då, på att säga, och namnet som tar skada. Det spelar ju en roll definitivt. För den senaste anhöriga gick bort förra året. Då, och exfrun, de var ju skilda redan när han gick bort. Så att, det spelar ju en stor roll faktiskt att inte det fanns några som tog den typen av skada som anhörig.
Du pratade lite om utredningen och jag vet att du har haft kontakt med Palmeutredningen. Kan du berätta lite kring den kontakten? Hur kom det sig att du kom i kontakt med dem? Var det de som kontaktade dig eller var det tvärtom?
Ja, nej, det var nog jag som tjatade in mig där. Jag hade en hel del kontakt med dem under Dag Anderssons tid och redan innan. Men Stig Edqvist var en annan typ. Han höll sig ganska långt ifrån oss journalister om det inte var något akut sådär. Dag Andersson hade en annan öppen attityd och var också intresserad av det här. Så jag var ju där i några vändor och det var ett par glasögon som intresserade mig väldigt mycket. Så då, han visade upp en öppen och intresserad attityd, Dag Andersson, och även andra utredare där. Och det grundade nog för en bra relation, tror jag, som sen överlevde in när kom en ny personal in i utredningen och en ny åklagare. Så att den relationen har nog varit bra, och då tog ju jag kontakt med dem när jag upptäckte den här vapensamlaren, för att det förstod jag att här kommer ju inte jag längre. Jag kan inte provskjuta vapen, jag kommer inte åt arkiv och sånt här heller. Så att då var det bara att meddela vad man hade upptäckt för något. Och även kan man väl säga att just det här summariska avförandet av Engström 87, det tror jag inte att de hade kanske riktigt klart för sig att det var så bristfälligt. Så där, jag skrev en PM när jag hade fått kika på det här. PM som Håkan Ström hade skrivit då. Och det kan nog ha spelat en roll, tror jag, för dem att de upptäckte att det här är ett bristfälligt avförande här. Och det hade nog levt sitt eget liv lite i utredningen, tror jag, att man hade haft för sig att ja, men det är ju ordentligt gjort det här, och Håkan Ström var normalt en duktig polis, att det här var nog inte riktigt signifikativt för hur han brukade jobba, utan det här är något som jag kan inte riktigt se hur det har blivit så pass fel som det har blivit, men jag kan bara konstatera att det är så.
En teori är ju att när man fick upp ögonen för exempelvis Christer Pettersson, så la man allting annat åt sidan, så även uppslaget Skandiamannen. Är det någonting du har reflekterat över?
Ja, fast jag tänker att det här var ju tidigare som man avförde honom, men det var redan 87 egentligen. Och en känsla är ju att Holmer var ju inte intresserad av Stig Engström. Han såg honom som en knepig pajsare som bara ställde till bekymmer, som han säger. Han hade ju bestämt sig för ett mycket större och mycket mer politiskt viktigt och tungt spår, där han själv kunde spela en helt annan roll. Så att han, under hans tid, att man skulle plocka upp Engström igen och få upp det till och med på åklagaren nivå, det tror jag var, nej, det var nog en omöjlighet. Det skulle inte ha funkat under hans tid, kanske med en annan spaningsledare. Men nu blev han ju avförd under Holmer, eller avförd som varande på brottsplatsen, helt enkelt.
Tidigare idag så hade du och Mattias Göransson en föreläsningsseminarium, helt enkelt, om boken. Och där var det en annan författare som hade åsikter och tyckte att ni var ute och cyklade. Vi behöver inte nämna några namn, men den här polariseringen mellan de olika spåren i Palmeutredningen, är det någonting du har märkt av också under researchen och arbetet med det här?
Ja, men så är det ju absolut. Och det är ju... Det är många som har lagt ner jättemycket tid, och jag har stor respekt för alla som jobbar med det här, eftersom jag själv har jobbat med mycket mer. Så att och där kommer man fram till olika slutsatser. Ibland tänker jag att det är lite grann så här som man håller på sitt favoritlag i fotboll eller något, att man hittar ett spår som man tror jättemycket på, och sen så söker man sånt som stämmer in med det, och kommer det något nytt så har man svårt att ta till sig det. Jag märker att det är en skillnad på dem som kanske inte har bildat sig en bestämd uppfattning och som är nya på det. De yngre har lättare att ta åt sig det här med Skandiamannen väldigt snabbt. Men jag blir ju glad när jag läser på bloggar och sånt här att jag har trott på polisspåret i alla år, men nu har jag läst den här boken och nu börjar jag nog tro på Skandiamannen, men jag ska nog ta mig tillbaka till polisspåret igen. Så det här att man i alla fall tänker över det en gång, för att jag inser att det här är inte något där man vinner alla på sin sida direkt, utan folk har olika ståndpunkter och man har läst in sig mycket, och det Men nu står han där i alla fall, Skandiamannen, och så får man ta del av materialet, så får man tycka bu eller bä om det.
Bland andra Leif G.W. Persson och även Lars Borgnäs har ju varnat för just det som vi kallar tunnelseende då, när man närmar sig ett spår och känner att fan, det här är ju, nu är vi ute på rätt väg. Hur har du gjort för att inte hamna i ett tunnelseende utan försöka ta till dig så mycket fakta som möjligt som journalist?
Ja, jag har ju läst det mesta, tror jag nog att man kan säga, och det blev ändå ganska sent som jag bestämde mig för att jag har jobbat länge med Engström, men jag har inte känt mig säker. Och alltså, som sagt, det är en livsfarlig känsla, tror jag, att man är säker på något. De som jag har stött på som har jobbat med olika palmeteorier eller palmespår, som har varit säkra, de har varit för säkra. Så att det gäller fortfarande, och det gäller att kunna vara uppe. Men på något sätt måste man debriefa sig själv. Samtidigt som i det här fallet måste man också då sätta ner foten och säga att ja, men nu tror jag, jag känner mig övertygad om att han är gärningsmannen. Men det har tagit lång tid och det har varit en lång väg att ta sig dit. Men när man väl har gjort det, sen tror jag nog att man får svårt att ta in något annat. Då får man aktivt jobba som man gör i professionella organisationer. Och jag ser ju också problemet med de poliser som exempelvis jobbar med Christer Pettersson. Och sen när inte det går vägen, och sen så ska man börja med något nytt. Och det släppade nog med. Jag tror att det är ett välkänt fenomen att det kanske var lite för många kvar i organisationen, och kanske även på åklagarsidan, som ändå hade en känsla av att ja, men det var nog Christer ändå. Man hade nog behövt byta ut. Jag tror att det är väldigt svårt när man väl en gång har satt ner foten. Så att för min del, om jag skulle göra något annat nu, så skulle jag nog behöva debriefa mig själv rätt rejält, tror jag.
Men om man tittar på de misstag som skedde i början av utredningen och som tyvärr präglade utredningen i ganska många år. Ser du det som genuina misstag, eller var det att man gjorde ett misstag som man sen försökte, så att säga, dölja? Eller hur ser du på det egentligen? Det känns inte som en professionell utredning de första veckorna, månaderna i alla fall.
Jag tror du har rätt där. Alltså att om man är konspiratorisk så ser man att man försöker dölja saker och ting, och att det är liksom en hemlig agenda. Holmer sitter med något liksom som man vill dölja. Jag tror att man ska tänka inkompetens, slöhet, brist på fantasi, en massa tillkortakommanden först och främst innan man tänker konspiration, och så var det nog. Man kan ju börja med liksom, varför sätter man Holmer som spaningsledare? Han var ju administratör, och det påpekar ju faktiskt även Mårten Palme när jag träffade honom i sommar. Så att det var ju vad han upplevde, att han hade ju kommit på fel ställe. Och är det då svårt att se Engström exempelvis då, som gärningsman, som du säger, att han uppträdde ju inte som någon klassisk gärningsman, så började man nog vara i alla fall ett proffs på mordutredning för att se det. Och det, Irvell kunde ju se det, men jag tror att det kanske till och med var lite svårt för dem, men de kunde ändå se det. Men för en amatör, för det var ju faktiskt då Holmer, så kunde han inte det, och då var ju det katastrofalt faktiskt, att han sitter i en sån position att han kan ju avgöra vilket spår man ska satsa på. Och det är ju också väl omvittnat efteråt att han hade ju sån dominerande ställning i utredningen, så att man vågar ju inte gå emot honom. Jag tror att det hade funnits en chans om Irvell, för han var så pass gammal och hade skinn på näsan, hade suttit kvar över sommaren eller något år. Då hade kanske det här Engström-spåret haft en chans i alla fall. När han försvann så försvann nog mycket med chansen att han faktiskt skulle bli aktualiserad och utredas. Så att kunskapsbrist, och även då när man då sen gör en gärningsmannaprofil, så är ju en av reflektionerna med granskningskommissionen här att den här kunskapen hade man behövt. Det kommer för sent. Man skulle ha tagit hjälp av amerikanerna redan när man körde fast 87. För man tog ju hjälp med annat. Man tog ju hjälp när man provsköt vapnen exempelvis. Man tog hjälp med en sån där signalementsmaskin. Man hade kunnat tagit hjälp med en gärningsmannaprofil också. Men det gjorde man inte. Men den kunskapen om den här typen av gärningsman fanns inte i Sverige. Den fanns i USA. Och det ser man då när gärningsmannaprofilen kommer. Så då ser man ju att faktiskt en sån här som Engström stämmer hyggligt väl in. Och stämmer ännu mer väl in då om man plockar fram en sån här som den här amerikanen James Clark. I hans forskning så ser man att då kickar han in väldigt väl. Men den kunskapen fanns inte.
En sak jag tänkte på, det som många av våra lyssnare invänt mot spåret Skandiamannen då, det är ju tidsaspekten. Hur visste Skandiamannen, Stig, när han skulle gå ut? Och i så fall, har det möjligen att göra med den tid han var ute tidigare på kvällen och möjligen kan ha rekognoserat, eller hur har du tänkt kring det?
Ja, men det är ju vårt mörka rum, hör jag på att säga. Vad som händer innan han kliver ut på Sveavägen 23:19 under dagen, kvällen. Vi har presenterat tre olika scenarier i boken och det ena, det som är dråpet, det är ju faktiskt det som man själv förespråkar i den här intervjun i Skydd och säkerhet, att det är en tillfällighet. Alltså, han målar upp ett scenario där gärningsmannen kommer upp på gatan, ser Palme, har med sig ett vapen, drabbas av affekt. Alltså, han tilltalar statsministern men blir avsnäst och skjuter i affekt. Det är på något sätt det som han själv sätter in. Alltså, att det kanske inte var ett mord, det kanske var ett dråp, säger han. När han då gör den här lite märkliga varianten att han sätter sig i gärningsmannens kläder. Det är det ena. Det andra är ju att han faktiskt har varit ute, som vi säger här under kvällen, sett paret Palme gå på bio, har de här två timmarna, skaffar vapnet, är utanför Grand. Mårten är ju en av hans reaktioner på vårt material, att ja, men han liknar ju faktiskt den här personen som står utanför Grand. Och det finns ju fler vittnesmål som stämmer väl in på Engström där. Så att då har du den här, att han står utanför då någonstans vid 23:15, då ska han alltså tillbaks in då till Skandia och antingen hämta vapnet eller man då har med vapnet, men han stämplar ju i alla fall ut då 23:19, och det skulle kunna förklara att han kommer så väl i tid, att han faktiskt har varit ute vid biografen Grand ungefär vid den tiden när de står där. Men att ja, det är kanske den möjligheten jag tror mest på. Sen är det ju en annan möjlighet, och det är ju att det är en liten konspiration, och då har han människor med sig som har lite koll på hur Paolo Palme rör sig. Men då tänker jag nog i alla fall att det är ingen professionell konspiration, för att han är lite för oprofessionell själv, lite för rund, lite för onykter och lite för opolitlig för att ha som hitman i en professionell konspiration. Men i en något enklare variant, ja, det är också möjlighet.
Christian Lind skriver så här: jag skulle vilja fråga Thomas vad han tänker om vapensamlaren som en potentiell länk till eller medlem i Stay Behind, och om Thomas än idag har något direkt samröre med Palmeutredarna, fler förhör etc. Vi har ju hört lite om det där, men just vad du tänker om vapensamlaren som en potentiell länk till Stay Behind.
Ja, absolut, så har jag tänkt. Och men då kommer man tillbaka till det här att Engström som gärningsman är lite för klen för en sån organisation, kan man tänka, men absolut, det är väldigt relevant, och jag har gjort mina försök att komma någonstans där. Det är ganska svårt med att det är så långt tillbaka i tiden, men det är en relevant tanke, absolut, det tycker jag.
Vi fick en fråga när vi intervjuade Kari Puttiainen för ett tag sedan från en lyssnare som faktiskt är väldigt sansad, tycker jag, och det är: varför säger man att det måste vara en antingen en konspiration eller en ensam galning? Kan det inte vara så att en grupp personer anlitar en person, en ensam galning eller en ensam gärningsman, utan att den är kanske totalt medveten om vad gruppen sysslar med i övrigt, så att säga?
En nyttig idiot.
Ja, men lite så.
Ja, och där, den reaktionen har väl kommit ibland upp när det gäller Engström, att han lite dumsnäll, som några närstående säger, att han skulle ha kunnat bli utnyttjad, och han går att påverka. Det är ju också vänner och bekanta och familj medveten om att han är, särskilt om det skulle vara en påverkan som han skulle uppleva kom ifrån högre ort och alltså rejält högt upp, så, som jag fått hört några gånger, att då skulle han kunna ha engagerat sig i en sån här sak. Så att nej, det är absolut ingen omöjlighet heller. Jag tänker att man kan inte utesluta det som en möjlighet heller, nej. Och då tänker jag också kanske den här enklare varianten då, att det inte är en genomprofessionell organisation, utan det är något som är lite lösare i kanten. Så. Mm.
En lite mer lättsam fråga kom från Anton Eriksson här. Vilken tid tror du att Skandiamannen gjorde på 60 meter? Ja, det kan jag konstatera att han var ju snabb för sin ålder. Alltså.
Han var ju skolmästare på 100 meter har han berättat. Och det var tydligen sant, säger en barndomsvän, att det var han. Och han var i sin ungdom var han en atletisk typ. Så någonstans så har han ju en kapacitet. Vad ska vi tro att han gjorde på 60 meter? 9,6 tänker jag.
Vi kör på det. Ja. Marcus Poltorp undrar om du har följt debatten i Palmerummet och hur du i så fall tar kritiken. Vi kan väl vidga frågan till om du följt debatten i sociala medier och liknande kring din bok och kring Skandiamannens skuld eller inte skuld.
Ja, jag tänker att behöver man nästan veta vilken kritik, för vi har fått en lite olika typer av kritik.
Om vi börjar där, då, vad har ni fått för kritik?
Det är väl att bevisen inte håller. Det är väl kanske den vad ska man säga, jag vet inte om det är den vanligaste kritik, men jag tycker den bemöter jag gärna faktiskt, för jag tycker att så ser man det lite från fel håll, jag på att säga. Det här är ju liksom ingen slutplädering från en åklagare i ett mål som ligger så långt fram i en rättsprocess, utan det vi kommer med, för det första får man komma ihåg att det är så många år, det har gått så många år, men att det vi har kunnat presentera i den här boken har ju räckt för att rulla igång förundersökningen igen. Och sen får man ju tänka sig att det kommer en rättsprocess som följer av det här. Det får ju vi se vad de kommer fram till. Men tänk om han hade levt. Man kan ju bara önska att han hade i en rättssal fått förklara vad han faktiskt gjorde under de här 20 minuterna. Det hade ju varit fantastiskt intressant att få höra. Det har ju ingen fått veta. För att det vi vet är ju att han inte gör det han säger att han har gjort. Och jag har ju frågat hans fru, som man nu skulle kunna tänka sig, han har inte berättat för dig då vad han har gjort. Och då säger hon det att nej, det gjorde han aldrig. Och det får man väl, jag vet ju inte hur sanningsenlig hon är i det, men det är i alla fall det hon säger. Och då är det ju ingen som vet faktiskt vad han gjorde under sina 20 minuter.
Hur reagerar du på den kritik som ni har fått för artiklarna och sådär? Är det någonting som går dig djupt i sinnes, eller hur känner du för det?
Ja, nej, men det på något sätt det är relevanta frågor och relevanta frågeställningar, och man också lyssnar och man kan ha en bra diskussion om det. Så, men jag tycker det känns friskt, för att det är också något, när man nu lägger fram någonting som är konkret och då man kan prova gentemot faktiska förhållanden. Hur var det med tiderna? Det här med, alltså, det finns ju ett antal frågor man kan ställa när det är konkret. Jag tycker det är mycket värre när det håller sig liksom på teorinivån och man aldrig egentligen kan ställa de här skarpa frågorna. Ja, det finns, om man har en konspirationstanke exempelvis, vad är det för motiv? Ja, då kan man inte, man kan aldrig ställa, man får aldrig några personer bakom, man får aldrig någon person som är på Sveavägen. Då blir det bara en idédiskussion. Jag tycker det känns bra att ta de här konkreta frågorna runt Engström, för det, då är vi i alla fall på brottsplatsen.
Bo Andersen undrar om du har pratat med den så kallade skevamannen Leif L. inför boken.
Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte heller tyckt att det har känts som att man har behövt det. För att han är ju väldigt tydlig i sitt förhör när han blir tillfrågad om han har sett Engström exempelvis. Då. Så säger han ju, och det är väl i Håkan Ströms förhör, att han svarar han ju nekande på det. Och dessutom har jag ju gjort en analys av det här så kallade LAC-bandet som är med i boken. Och där det ju då, det finns inte Engström med. Däremot finns det Jan-Åke Svensson med då, den här BMW-ägaren som ju blir då felaktigt identifierad så, som Engström när man ska försöka klargöra om Engström har varit på brottsplatsen eller ej, så förväxlas ju han av Jan Andersson som är den killen som sitter bredvid Ljungqvist. Det är väldigt tydligt, det finns liksom inget att ta fel på det här, att Engström skulle ha varit framme vid Ljungqvists bil. Det har han inte varit. Jag har ju pratat med honom dessutom personligen, och hans eget vittnesmål är väldigt tydligt. Han går fram till Ljungqvist för att fråga om de har, att de kan ringa på polis. Och det är han som kommer att ha glasögon och trenchcoat, det är inte Engström. Så just för den saken skulle jag inte behövt att prata med Ljungqvist, tycker inte jag. Och man märker ju också, när jag har pratat med så pass många människor och även vittnen, så är det ju så att de bästa vittnesmålen är ju de som är färskast. Sen blir de sämre och sämre.
Carl Liljas undrar, hur är din syn på att det är allmänt accepterat att mördaren följde efter makarna Palme från Grand? Om det stämmer skulle Skandiamannen vara omöjlig som gärningsman. Om man nu säger att det är allmänt accepterat, det förstår på honom i det här fallet.
Ja.
Men...
Ja, men du sa, du satt nog huvudet på spiken där, att det hade ju även polisen ett problem, för att det var ju så svagt, och det kan man till och med se Holmer säga tidigt, att just den här efterföljandet ifrån Grand, det är så svagt belagt att man har fått öppna för andra möjligheter, att gärningsmannen har, om han nu skulle ha varit vid Grand, så han kanske rört sig på andra sidan Sveavägen exempelvis, eller att han, ja, det är ett problem helt enkelt, hur hamnar gärningsmannen där han gör, och det löser ju Skandiamannen väldigt elegant. När han kliver ut på Sveavägen så står han ju där, då han alltså inte följt efter, han har gått före i så fall då, och in på Skandia, och antingen hämtat vapen eller också har han med vapnet, och så stämplar han ut. Så alltså det där, jag skulle inte säga att det är allmänt accepterat, det är det inte. Det har varit ett problem alltid.
Øyvind Berge från Norge misstänker jag frågar nämligen om boken kommer att översättas till norska, och då kan jag hänga på frågan om den kommer som ljudbok också.
Det gör det nog som ljudbok, men på norska. Nej, han får nog göra som jag som läser på norska med lite svårighet, men ändå det går. Jag får rekommendera den på svenska.
Och då vet ni ju att lyssnare på podden, ni kan gå in på shop.offsidepress.se och så kan ni beställa boken där, så får ni 75 kronor rabatt på boken exklusivt för er lyssnare. Så att då har ni möjligheten att läsa hela boken dock på svenska. Torbjörn Holmberg frågar, vad vet du om hur palmutredarna hanterade dina teorier? Har de fått tag på något av vapensamlarens vapen? Vi var inne på det lite, men kanske en snabb sammanfattning.
Jag vet inte så mycket vad de har gjort med det som jag lämnade till dem. Däremot så de vapnen som har provskjutits, som Kvastinia kunde berätta om, har jag förstått att det kommer ifrån vapensamlarens samlingar. Men vad resultatet har blivit av det vet jag inte. Sen hittar man ju också en ammunition i vapensamlarens villa, den nuvarande ägaren hittade. Och vad det har kunnat gett för något, det vet jag inte heller, men att det är ju i alla fall visat att det var ett relevant tips, så att säga, att man har både hittat ammunition och provskjutit vapen. Så det är väl det jag, sen får inte jag veta något mer längre. Nu har vi en annan relation. Det fanns en tid när det var, jag fick veta mer, men nu jobbar de som tycker väl också att en palmutredning ska göra. Det läcker inte. Det gjorde det förr. Läckte det mycket från utredningen. Det gör det inte längre.
Vi tar en sista fråga här, och det är Christian Umeland som frågar om Skandiamannen har fler mord på sitt samvete.
Nej, det har han inte. Han har ett magert brottsregister. Han har några domar, har han faktiskt. Den första var under sina unga år när han bröt under en repmånad, så begick han ett tjänstefel, och det blev han faktiskt dömd för i civilrätt några dagar, så han fick sitta i arresten. Sen blev han ju också dömd för rattfylla när han hade sina nedgångsår på 90-talet och drack väldigt mycket. Men det man vet ifrån den amerikanska forskningen är att den här typen av gärningsmän, som man ju får se Engström som, att det är en brottslingar, alltså de gör ett sånt här brott en gång, sen har de inget kriminellt historia direkt, utan det är nog ett engångskriminalitet helt enkelt.
Till sist, tror du att det är någon som går att lösa mordet på så sätt att det finns antingen en dom, det kommer ju inte att ske i fallet Skandiamannen, eller att i alla fall finns en enighet om vad som hände Olof Palme?
Ja, det är ju det jätteintressant. Eftersom det är han utreds så kommer det ju komma någonting. Och vad kommer det utmynna i? Det är ju jätteintressant. Och kanske fick vi en liten försmak av problematiken när åklagare Petersson pratade om det på årsdagen här i februari. Om problem, alltså hur ska det presenteras? Det hade han inte klart för sig. Och jag tror att det är så att det här är ju ett unikt fall på det sättet att gärningsmannen inte är, man kan inte göra en vanlig rättsprocess, då får man ju lösa det på något annat sätt då, för det kan ju det är klart att han säger ju det, Petersson, att har gärningsmannen varit i sin krafts dagar när det här sker, är det ju mycket möjligt att han är död, och då har man ett problem, ett rättsligt problem såklart.
Det är ju samma problem som Palmeutredningen stått inför i stort sett hela tiden. Hade man återupptagit någonting mot Christer Pettersson så han är borta. Ja. Viktor Gunnarsson är borta. Vi har Christer A som också är borta. Ja. Det kan ju inte vara ett obekant fenomen för dem så att säga. Man tänker att de kanske borde funderat på det en gång tidigare, men de hade inget bra svar på det, alltså hur de skulle presentera det.
Nej, jag har väl inte ställt den frågan direkt till dem, utan det har han ju faktiskt svarat på själv när han då, han var väl också med i Veckans brott, jag själv är väldigt nyfiken på hur man hanterar en sån situation, för att det kan ju komma ett läge där man faktiskt kan visa att det här är gärningsmannen, och så kan man inte driva rättsprocessen på det sedvanliga. Så hur gör man då? Det är jätteintressant, och det, i och med att det också inte är preskribering, eller vi har ju inte preskribering längre på det sättet som jag hade innan, så kommer väl den här, det är väl större risk att sådana situationer uppkommer. Och då det kanske måste till någon ny lagstiftning, jag vet inte. Det är intressant, jag tycker det är jätteintressant och relevant när det gäller Skandiamannen såklart.
Och intressant har det också varit att sitta ner och prata med dig idag. Stort tack för att vi fick prata med dig, Thomas Pettersson, författare till Den osannolika mördaren. Och skulle det komma in fler frågor så kanske det går bra att slänga ett mejl så vi kan svara på det på Facebook eller liknande.
Absolut, det var bara rätt roligt att vara med. Tack så mycket.
Jättebra, tack så mycket.
Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com/prsmedia.se. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, Strutia. Vi ska ut och röva.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.